Alex Berry, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket.
Var börjar vi här egentligen? Det är ett litet annat scenario i poddstudion idag. För du är här med din lilla dotter som är hur många månader?
En månad, väldigt nyfödd.
En månad gammal.
Ja.
Och hon får redan vara med och göra podd.
Eller hur? Jag ska ta en bild på henne sen så hon kan fatta hon var med.
Ja, precis. Första podden redan hon bara var någon månad gammal.
Exakt.
Ja, men kul. Du har skrivit en bok som heter Sprickan.
Mm.
Och vad handlar din bok om?
Ja, Sprickan handlar om, för det mesta ville jag med Sprickan få lite fram om migrationssystemet, hur det funkar, hur folk utanför ser, tycker att gräset är grönare på andra sidan, och det är ofta i Europa. Och då får man möta min karaktär, Adama, som kommer från Afrika, Nigeria. Och där har hon haft en väldigt hård liv och drömt, precis som många afrikaner, om att åka till Europa där livet är bättre, man får allt man har önskat sig och så vidare. Men när man kommer till Sverige då får hon möta verkligheten. Att gräset inte alltid grönare på andra sidan. Du måste jobba lika hård, du måste gå igenom processer och massa annat. Så man får typ följa hennes resa. Hennes resa där hon försöker liksom adapt till det här nya livet, adapt till den här nya tankarna om att livet är inte som hon hade tänkt sig i Europa.
Mm. Hur mycket är den här boken baserad på dig själv?
Jag skulle inte säga det är så mycket. Självklart, jag har också egna erfarenheter från när jag var ung, som barn, för jag kom till Sverige när jag var 12 år. Så innan dess hade jag också tankar om hur Europa ser ut. Att allt var guld, man fick pengar, man lever jättegott och mycket bättre än i Afrika och allt är perfekt här och så vidare. Så jag har ju de här tankesätten också, jag har satt in dem i boken, för det är många som tänker på det sättet fram tills idag. Men för det mesta är boken baserad på ensamkommande. Jag har gjort väldigt mycket intervjuer med olika ensamkommande som hade precis samma tankar om hur Sverige skulle se ut, och de har kommit hit och livet är inte som de hade tänkt sig. Så det är baserat på deras historia.
För du jobbar även med mänskliga rättigheter?
Ja.
Med journalistik inom mänskliga rättigheter?
Jag jobbar med integration just nu för Stockholms stad. Men jag har en kandidat i journalistik och en master i mänskliga rättigheter, och jag inkorporerade lite i boken också, och jag har jobbat med ensamkommande innan jag började jobba med integration för Stockholms stad. Då jobbade jag som boendehandläggare med ensamkommande pojkar.
Vad var det som fick dig att välja den riktningen, att jobba med just det?
Den där var min första jobb. Jag hade skrivit om det som min masteruppsats, och jag var nyfiken i den yrke. Jag ville se hur det funkar egentligen, vara där i action, för det är något annat att skriva i teori och vara där i praktiken. Så jag var nyfiken.
Mm. Jag tänker lite på din egen resa. Du sa att du kom hit när du var 12.
Mm.
Det kan ju vara en väldigt enkel resa, och det kanske ibland också är en väldigt svår. Hur enkel eller svår var den för dig? För jag vet ju faktiskt inte hur din egen resa hit var.
Det var svårt för mig. Det var både svårt och enkelt. Det var enkelt på det sättet att min pappa var redan i Sverige när jag kom. Så jag hade det lite enklare. Jag hade någon som tog emot mig när jag kom hit. Till skillnad från de ensamkommande som jag har intervjuat. Eller till skillnad från min karaktär Adama som kom till Sverige och var helt ensam. Jag hade min pappa som tog emot mig. Men innan jag kom till Sverige hade jag en väldigt svår resa. Mm. Där jag flyttade från en familjemedlem till en annan. Det var ingen som kunde ta hand om mig. Och jag hamnade alltid i en svår situation där personerna jag hamnade om hos behandlade inte mig så bra.
Nej.
Mm, så det var en dröm att komma till Sverige.
Och när du säger det här dröm, för du sa precis att drömmen var ju att allting är guld. Mm. Allting är perfekt i Sverige.
Mm.
Vad var den perfekta bilden av Sverige för dig innan du kom hit?
Den perfekta bilden för mig var att det skulle vara, man behöver typ inte göra någonting, man är här, allt kommer enkelt, man får pengar, man behöver inte jobba hårt, man behöver inte studera hårt. Du vet, att livet är bara en avslappning. Till skillnad från Kamerun där man behövde vakna klockan 4 på morgonen och diska och städa huset och mata grisen och massa annat innan man ens kan klä på sig och gå till skolan en timme. Liksom, det är skillnad. Mm. Så det är typ jag tänkte att man släpper den där och kommer till något helt annat, något helt nytt, där man behöver inte kriga.
Vem var det som gav dig den här bilden av Europa?
Filmer.
Filmer? Vilka filmer då?
Det var alltid så här, i Kamerun man hade en kanal när jag var ung. Mm. Och det var alltid så här, amerikanska serier och det var på franska. Du vet, jag kommer från ett fransk-engelsktalande land, men vi som förstod inte franska, vi fick typ utgå från det vi ser, bilder. Och alltid på serie, alldeles i vecka har allt så kul. Vi kallar Europa för vitemansland. Vitemansland var så enkel, man hade sina drama i serierna, men allting brukar alltid lösa sig. Fanns, du vet, när man kollar på serier, det fanns en massa frukost på bordet med frukter och choklad och massa annat. Man ville alltid ha den där, tänk om jag skulle vakna en dag och bara ha frukost på bordet. Och sen när de äter frukost och de tar en bröd och springer iväg, jag blir så här, gud, jag skulle aldrig bara äta en bröd, jag skulle äta allt som finns på bordet och så vidare. Så det var den drömmen, det var filmer som fick det. Och sen också folk som åker till Europa, tyvärr när de kommer hem till Afrika, de ger fel bild. Till exempel våran pengar i Kamerun är svagare än svenska pengar. Om man skulle ta 10 000 och växla den och åka till Kamerun, då har man massa pengar bara att kasta och flasha med. Och så tänkte någon som kommer från Europa växla 10 000 och flasha. Det är klart att jag tror att Europa är livet. Mm. Hur kan han ha så mycket pengar? Och så vidare. Så folk som kommer härifrån och åker hem, de ger också fel bild.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag blev bara lite nyfiken här. Vad åt du till frukost hemma i Kamerun?
Ingen frukost.
Ingen frukost.
Ja, det fanns ingen mat.
Nej.
Mm. Och där personen jag bodde med, de gav mig inte mat.
Nej.
Ja. Ibland är man glad om man fick mat.
När fick du mat? Hur ofta fick du mat?
Inte så ofta.
Nej.
När hon var glad. De dagarna hon var på bra humör, då fick jag mat. Och det var väldigt få dagar.
Då förstår jag verkligen varför du drömde dig bort till Europa när någon kunde ta en brödbit och bara springa iväg och lämna frukosten.
Mm-hmm.
Mat är viktigt.
Det är väldigt viktigt, speciellt när man är ung och måste gå en timme till skolan i solen liksom, när det är jättevarmt och man har gjort massa annat innan man ens ska förbereda sig för att gå till skolan.
Mm. Hur levde du i Kamerun? För jag förstår att du hade flyttat från, var det släktingar eller?
På grund av att min mamma, hon var en väldigt underbar mamma, men hon var så ung, hon fick mig när hon var 15 och hon kunde inte ta hand om mig. Då hamnade jag hos min faste och där hamnade jag i 6 år och hon var, ja, man ska inte tala illa om folk, men jävlens kusin. Så brukar jag beskriva henne.
Hur länge bodde du där?
6 år.
6 år. Från att du var, hur gammal var du nu?
6 år gammal tills jag var 12 och kom till Sverige.
Så de första 6 åren fick du bo med din mamma, eller?
Ja, exakt. Mm. Och hon gjorde verkligen sin bästa.
Vad var det som gjorde att du inte fick stanna kvar?
Hon var ung. Mm. Hon försökte verkligen överleva. Så tänkte jag, en väldigt ung person som försöker överleva med en 6-åring, det går inte alltid. Och jag klantrar inte henne. För att de 6 åren jag var med henne, jag saknade inte så mycket. Utan hon gav mig så gott hon kunde. När hon inte klarade längre så hamnade jag där jag hamnade.
Har du kontakt med din mamma idag?
Ja, min mamma är min bästa kompis. Mm. Som sagt, hon var en väldigt bra mamma.
Är hon kvar i Kamerun?
Ja, hon är kvar där. Hon är gift och jag har 2 bröder där. Mm. Som jag tar hand om.
Vad säger hon om dig idag?
Hon är så stolt. Mm. Min mamma är så stolt. Hon är min number one fan. Hon är verkligen det. Och det är roliga att min mamma och jag, vi har nästan så här kompisrelation. För hon är fan väldigt ung. Mm. Vi har så här kompisrelation och jag kan berätta allt för henne. Hon är så, ibland förstår hon inte så mycket. Men hon är ändå stolt.
Jag tänkte, för du sa att du bodde hos din faster i 6 år. Eller var det under den tiden som du blev runtflyttad också?
Nej, 6 år. Och sen sista månaden flyttade jag till någon annan innan jag kom till Sverige.
Okay. Vad var det som gjorde att planen helt plötsligt blev Sverige?
Pappa bodde här. Och i min kultur, när ett barn hur säger man, lyssna inte. Det är ju vanligt att man kan slå barnen, eller inte, jag tycker inte det är rätt, men det är vanligt att man kan slå barnen för att disciplinera barnen. Mm. Och jag tror när pappa hörde hur farligt jag hade det, han trodde kanske att jag var bara envis och de disciplinerade mig, men sen började han förstå att det var inte det, utan jag var i en väldigt dålig situation där jag kunde dö om de inte tar mig därifrån. För det har hänt att jag har blivit slagen så mycket att jag är medvetslös liksom, av den här personen. Så min mamma klarade inte av det längre. Då berättade hon för honom att antingen gör du någonting eller så hämtar jag henne och kriga istället. Och då förstod pappa att det var verkligen det var farligt. Det var inte bara en envis barn som håller på att läxas upp. Liksom. Då bestämde han sig för att börja arbeta för att jag ska komma och träffa honom och vara med honom i Sverige.
Fanns det fler barn hos din faster eller var det bara du?
Hennes barn var där. Och de älskade hon. De älskade hon. Mm. Och sen det var bara jag. Men sista året så kom en annan kusin som från byn. Och jag vet att det här låter väldigt illa, men det var så skönt att ha någon att dela lidandet med när hon kom.
Min kusin fick också en massa stryk.
Ja, men det blev mindre stryk för mig för vi delade 50-50. Så det hade vi gemensamt. Så hon lämnade jag där tyvärr. Jag vet inte vad som har hänt med henne, jag hörde aldrig från dem igen. Men jag hoppas att hon mår bra.
Men hennes barn hände ingenting med?
Nej, hennes barn älskade hon.
Mm. Men ja, alltså det här är ju... Men nu är jag uppväxt här och det är en tuff nöt att ta in. Jag fattar att det här pågår i allra högsta grad även i det här landet. Men jag tänker lite bara på, jag tror du får förklara liksom nivån av det du råkade ut för. Med tanke på att du säger att du blev både medvetslös, vad var det som...
Det var det roliga, eller inte roligt, det som var hemskt var att hon kunde vara arg. Det var, tänkte att vara konstant i en plats där du måste alltid vara väldigt försiktigt när den här personen är omkring dig. Du måste andas inte för högt. Le inte för bred. Alltså, allt du måste göra måste vara väldigt försiktig med. Annars kan hon bara bli arg och slå dig. Och det här med medvetslösheten, det är så dumt om jag förklarar vad som hände. Jag vaknade på morgonen och skulle göra mina vanliga sysslor. Liksom diska, fixa när jag åker till skolan. Då möttes vi liksom varandra i korridoren och vi försökte gå förbi varandra, men det gick inte, och då slog hon mig, hon bara flytta på dig, och så hon bara, då sa hon, igår drömde jag att du och jag bråkade i min dröm och nu har jag ont i hela kroppen, du är en häxa, jag vet att du är en häxa. Då slog hon mig, och hon var ganska stor som person och jag var väldigt spinkig. Och då slog jag mitt huvud, jag tror det var en sten eller någon kastrull, såna tunga kastruller. Och jag vet inte vad som hände sen, jag vet bara att jag vaknade senare av min kusin då hade väckt mig. Hon bara försvann, hon bara lät mig där liksom, ligga där. Mm. Du ser helt förskräckt ut.
Ja, nej men alltså det, jag lyssnar ju, jag hör det ju, det är ju hemskt.
Mm.
Det är verkligen hemskt, jag har ju förstått att det har varit en barndom präglad av otroligt mycket misshandel utav din faster då.
Mm.
Och jag förstår ju det här med att din mamma också ville få dig därifrån, men försökte fasten hålla kvar dig där?
Verkligen. Vi var som hennes slavar. Liksom. Hon hade farm där hon behövde folk som skulle jobba där. Och det var vi som fick jobba där. Så varje gång till exempel när det är lov och mamma ville hämta mig, då var det bråk. Ja, men du ska inte hämta henne nu. Jag behöver folk att jobba på farmen. Och det roliga är att alla hennes barn var äldre än oss. Och de kunde lika gärna göra. De var pojkar också. De kunde lika gärna ha gjort det. Men det var vi hon behövde. Så hon försökte hålla fast oss för den anledningen. Att vi ska vara hennes liksom egna personliga servants. Så ja. Mm. Och min mamma var också... Hon var ung och som sagt... Vi ser Vitemans land, Europa och Amerika som liksom den heliga landet. Så allt pappa sa till henne så lyssnade hon. Istället för att lyssna på vad jag hade att säga. Men till slut när min kusin började berätta vad som hade hänt... Då började hon förstå att okej, nej, jag kan inte lyssna på din pappa längre. Vare sig han är i Vitemans land eller inte. Jag måste ta dig därifrån.
Hur länge hade han varit här?
Jag tror lika länge som jag var hos henne.
Fanns det någon man i bilden hos fasten eller var det bara hon och barnen?
Nej, hennes man var där.
Okay.
Men han var jättesnäll. Han var jättesnäll, men han var knappt hemma. Han jobbade med någon, jag vet inte, jag har glömt vad han jobbade med, men han var knappt hemma. Men när han var hemma så tyckte han inte om att hon slog oss. Då brukar han säga emot. Men då, när han försvinner, då blir det bara värre. Så vi ville helst inte att han skulle säga emot åt oss.
Mm.
Ja, men han var snäll.
Vad tror du det är som gjorde att hon tog ut allt det här på er? På dig och din kusin?
Jag vet inte, men vissa människor är tyvärr sådär. Det är något som präglar väldigt mycket i våra länder faktiskt. Att oftast när ett barn som inte är ditt kommer hem till dig och bor hos dig, att man behandlar det här barnen illa, det är mer vanligare än man tror.
Mm.
Häromdagen läste jag om en kvinna som hade en ung pojke, kanske 10 år. Hon hade slagit honom så mycket att om du såg hans kropp, det var alltså värre än vad jag gick igenom. Det var sår över hela hans kropp. Och det var inte hans barn. Barnen hade lagat mat för sent, säger hon. Så det är något som är väldigt vanligt hos oss tyvärr. Att den här elaka stepmother, liksom the wicked stepmother-scenario, det lever väldigt mycket inom oss i våra afrikanska länder tyvärr.
Är det vanligare att det är kvinnan som gör det här?
Ja, det är väldigt vanligt att det är kvinnan som gör det. Mm. Oftast när männen är involverade, det är oftast att det är våldtäkt då. När mannen gör någonting, det är oftast att de ligger med flickorna. Och sen flickan vågar inte säga till kvinnan, för kvinnan kommer skilja på henne istället. Men när det gäller kvinnor, det är de som ofta slås liksom, och behandlar illa.
Mm. Vill du kolla henne? Hur hon,
nej, hon mår bra.
Hon ligger där och vilar.
Ja.
För jag började direkt tänka också, det finns ju några kända fall här också där barn har dött. Det finns ju att fallet Bobby är jättekänt, en liten pojke som blev misshandlad och utskickad i snön av mammans pojkvän. Och jag läste precis i morse också att det var en polis faktiskt som hade skickat in sin autistiske son i ett garage. Han hade fryst ihjäl. Han blev arresterad i morse.
Man blir lite rädd när man hör sånt.
Väldigt rädd.
Men jag tror den där med Bobby hade jag sett på Krim torsdag, tror jag det var.
Det stämmer säkert. Ja. Det är ett jättekänt fall. Mm. Och det var ett fall som verkligen berörde hela landet när det hände. Det är ju hemskt. Alltså, jag tappar lite ord när jag börjar tänka på dem. Och nu när jag hör din historia så blir jag påmind om alla de här berättelser som jag i alla fall har hört och som har satt på något sätt en obehaglig stämpel av det jag har sett. Men känslan att komma därifrån?
Det var frihet.
Ja.
Men på ett tag var jag väldigt rädd. Även fast jag var i Sverige. Jag var väldigt rädd om att jag kanske skulle se henne någonstans. Jag kanske skulle skickas tillbaka, kanske inte få stanna och så vidare. Så ja, det är någonting som följde efter mig ett tag. Pappa fick lugna ner mig många år innan jag kunde andas. Jag minns att jag såg en kvinna som liknade henne trots att jag var 18 år. Jag blev inte rädd.
Mm.
Så mycket rädsla hade hon lämnat inom mig. Man tror att man har kommit över det, men
det kallas posttraumatisk stress.
Ja, man tror att man har kommit över det om man är stark. Men jag var 18 år och såg en kvinna som liknade henne och jag sprang in i min lägenhet och ringde pappa.
Mm.
Då sa han, men jag är nästan säkert inte ont. Det är okej. Okay.
Hur mycket drömde du om det här när du kom till Sverige?
Väldigt mycket. Jag pratade väldigt mycket om det med pappa. Men ja, väldigt mycket faktiskt.
Mm. Vad sa han?
Pappa är väldigt ledsen. Han visste inte att det var till den utsträckningen. Så jag tror fram tills idag har han väldigt stor ångest. Men också, jag kan inte skilja på honom. Han ville bara den bästa för mig. Den staden där mamma bodde också var inte den bästa heller. Det var mycket kidnapping och våldtäkter och massa annat. Jag tror han ville bara få bort mig därifrån också. När han föreslog att jag skulle bo hos min faste.
Mm.
Så jag skiljer inte på några av mina föräldrar. De ville den bästa. Jag bara hamnade fel. Mm. Hos fel person.
Uppenbarligen. Så är det verkligen det. När du lyfter lite hur staden är, så kan vi gärna gå in lite på det, för nu blir jag lite nyfiken. Hur var staden där du bodde i Kamerun?
Innan jag flyttade till min faste, då bodde vi i en stad som heter Motengene. Om du frågar någon från Kamerun, om du ser det från Motengene, de backar lite. Okay. Det är en väldigt farlig stad.
Mm.
Det handlar om överlevnad till varje pris.
Mm.
Så kort kan jag beskriva det.
Okej. Okay. Den andra staden som du flyttade till?
Lite mindre. mer rikare människor. Och ja, så det var också mer natur. Liksom, Motängen är stad. Och sen kommer man till Boja där det är mer natur och lite mer reserverat och så.
Hur bodde ni på där hos din faster?
Hon bodde fint för att hennes man jobbade för government. Så hon bodde, de bodde ganska fint.
Mm.
Ja, jag ska bara ta det.
Gör det.
Hej baby. De bodde ganska fint där.
Hur känns det att ha blivit mamma?
Ja, det är så underbart. För det är någonting jag ville. Hon är planerad. Jag minns att i min kultur det är ofta så här, men du är inte gift. Ja, men man kan få barn utan att gifta sig.
Ja, det kan man verkligen. Hur gammal är du? Jag har glömt fråga det.
Jag är 28, men om ungefär 10 dagar jag 29.
Okej, grattis i förskott.
Tack.
Mm. Och lite, jag tänker, nu har du ju berättat om en väldigt traumatisk barndom. Mm. Och jag kan tänka mig att bli mamma själv nu och få ett barn, så måste anta jag att du också tänker lite på hur du själv hade det. Och vad du kommer vilja ge henne.
Allt. Verkligen. Och jag har världens bästa partner också som har gått igenom samma lidandet som jag. Mm. Så vi vill ge henne allt vi saknade. Mm. Och det har vi redan börjat göra nu.
Mm. Vad säger mormor då? Mamma?
Ja, hon vill ha bild varje dag.
Mm.
Så ja. Hon vill ha bild varje dag.
Men din mamma kom aldrig hit till Sverige?
Nej, för hon är gift och hon har 2 barn och en man där. Men att hälsa på kommer hon nog att göra någon gång snart.
Hur är din relation till din pappa idag?
Som sagt, mamma och pappa är mina bästa kompisar. Vi är väldigt nära allihopa. Och jag pratar med pappa nästan varje dag.
Men han bor här i Sverige?
Jo, han bor. Han har också gift med 2 barn.
Okay.
Så jag är mellanbarnet.
Ja. Jag tänkte när du började skriva den här boken, för det känns ju ändå som att den är väldigt baserad på dina upplevelser och på andra personer som du själv har intervjuat.
Mm.
Vad var det du ville få fram med din berättelse?
Jag ville få fram verkligheten om Europa. Inte att Europa är en dålig plats, utan att dröm inte så högt om Europa att du nästan tar livet av dig för att komma hit. För att du tror att gräset är grönare på andra sidan. För att kommer du hit måste du jobba lika hårt som när du är i Afrika.
Mm.
De kommer inte bara ge dig pengar i handen. Utan alla människor här, alla som bor här, jobbar hårt för att få det de har. Har man bil har man jobbat hårt för den. Har man hus har man jobbat hårt för den. Så det är inte bara liksom silverspun. Så det är den verkligheten som många inte ger där borta som jag ville ge här.
Nej, jag förstår.
Mm.
När du träffar folk som har gjort en liknande resa som dig och kanske också haft den här bilden av Europa som du hade, vad brukar de säga? Blir de förvånade över att det kanske inte riktigt stämmer, eller tycker de att det är fantastiskt?
Menar du folk som har kommit till Sverige?
Ja.
Med Hadesa? Ja, de blir chockade.
Mm.
Det är väldigt, de flesta som jag har träffat som har kommit till Sverige, för jag kan bara tala för Sverige för jag bor ju här,
ja,
har varit väldigt chockad över hur hård man måste jobba för att ha någonting. För man bygger ju om sig. De tänker, men det var inte så här. Jag har till och med folk som har kommit hit efter att ha gift sig med någon som har kommit från Europa och flashat pengar. Och sen kommit till ett rum liksom och bara, men det här är inte det du sa till mig. Det här är ingen mansion, det här är ett rumlägenhet. Hur ska jag bo här med ett barn och så vidare. Så verkligheten slår dem verkligen.
Mm. Men det är ingen som vill tillbaka? Eller händer det att vissa till och med åker tillbaka?
Jag vet någon som har åkt tillbaka. Ja. Mm. Ofta de äldre åker tillbaka. De yngre, du vet, när man är ung man har fan kraft i sig. Man tänker jag kan kämpa fram den, jag kan få någonting. Men när man är lite äldre man tänker, men vad gör jag här? Jag orkar inte, jag åker tillbaka. Så jag vet folk som har åkt tillbaka. Mm. Men ja, men man kämpar. Jag åkte till Kamerun 2016 tror jag det var. Och jag träffade några tjejer. De jobbade på hotell. Och de hade den här bilden. Att livet i Europa är... Och det är också hur folk behandlar folk från Europa där. De behandlar folk från Europa som om man är guld. De ville inte ens att jag skulle hämta egen vatten. Och det tyckte jag inte. Jag tyckte det var konstigt. Jag bara, nej, men jag hämtar min egen vatten. Och de, förstår du vad jag menar? Mm. Så, och när man tillåter det, det är klart att folk har också drömmer om jag vill åka till Europa, så när jag kommer hem jag kan behandlas på det sättet också. För att Europa är allting. Så jag försöker förklara för tjejerna, nej, det är inte allt. Jag har fått kämpa ihjäl mig för att ens hamna där jag är. Du måste komma. Du måste gå igenom, till exempel om du ska gå igenom asylprocessen. Om du kommer via giftermål, det är ändå en process du måste gå igenom. Du måste vänta på att få veta om du får stanna eller inte innan du börjar planera ordentligt. Det är jättemycket. Och det är kallt i Sverige och jag berättade en massa, du måste lära dig språket. Och en av tjejerna bara, ja, men det är bättre än Kamerun.
Mm.
Jag bara, aha. Det går inte att ändra för det. Man har den bilden i huvudet.
Fast allting är väl en liten fråga också om var kanske i Kamerun man kommer ifrån. Precis som du berättade. Vad hette det första stället där folk, wow?
Motengene.
Motengene.
Men nej.
Nej.
Jag kan inte tänka mig någonstans att det är wow. Om du inte har pengar, om du inte är någon ministers barn. Eller om din pappa inte snor pengar från regeringen. Ja. Eller man ska säga. Mm. The government. Och det är, majoriteten har ju inte pengar.
Nej.
Det är ju en minoritetsgrupp som har pengar och majoriteten har inte, och de här majoriteten drömmer om ett bättre liv, och oftast Europa är ju den bättre livet man tänker på.
Mm. Jag tänkte lite eftersom att du pratar om tv och så ser du alla de här filmerna från tv-serier och allt från Europa där allting är fantastiskt. Hur är kamerunska tvn? Vad får man se där? Hur är deras serier? Och...
Nej, jag har ju inte bott i Kamerun på länge. Men när jag växte upp i Kamerun, det var väldigt, vi hade inte kamerunska serier. Vi hade nigerianska filmer. Nollywood heter den, jag vet inte om du har hört om det. Det finns Hollywood, det finns Bollywood, sen finns det Nollywood.
Jo, men det låter bekant.
Ja, exakt. Så det var de filmerna som vi såg. Och de speglar ju oftast antingen bilden, livet i byn.
Mm.
Eller även det här med den här bilden om att någon har åkt till Europa och kommit tillbaka. Då man dyrkade marken personen i nigerianska filmen då, man dyrkade marken personen kommer
gå på
och att personen flashar pengar, så det är exakt de tankarna som vi har som speglas i filmerna också, så man kommer inte undan det.
Nej, och det var nästan lite det jag satt och misstänkte, att det förmodligen är lite på det sättet.
Mm-hmm.
Att den vackrare bilden är ändå. Jag menar, så här, när jag var liten och tittade på alla filmer från Hollywood, då var jag så här, åh, där skulle jag vilja bo.
Exakt.
Hollywood är så ballt, och i USA händer det där och där. Desto äldre man blev så förstod man att det är ganska likt ändå. Och första gången jag åkte till exempel personligen till USA, så var ju min chock att det var så otroligt mycket tjocka människor. För det hade inte jag sett på film. Alla var smala, alla såg bra ut. Men när jag var 13 år och i tunnelbanan i New York, så var det första gången som jag ser en person ta upp två säten. Så jag var så här, hela min bild av vad jag hade av Hollywood, den raserades på ett sätt. Ja, lite. Men sen var det ju fantastiskt. Du gick på McDonald's och du fick en större läsk och du fick mycket mer av allt. Men det är klart, film säljer ju en illusion, och det är ju hela tanken med film.
Mm-hmm.
Så jag kan förstå också att man blir lite lurad.
Mm, men, man kommer inte undan.
Nej, men å andra sidan, här har vi ju frukost. Mm. Så jag förstår ju ändå att det här med att inte veta när man får mat, om man överhuvudtaget kommer få mat, och se det här som barn, så kan jag förstå att det lockar ju väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Gör det. Hur var din första frukost i Sverige?
Vad åt jag?
Eller hur den var? Hur var upplevelsen att få äta en frukost i Sverige efter allt som du hade sett på film?
Jag minns inte vad jag åt, men jag minns att det tog väldigt länge för mig att vänja mig vid maten här.
Mm.
Det första jag åt när jag kom till Sverige, när jag landade, det var McDonald's. Vilket jag är inte så förtjust i McDonald's. Och jag tyckte att det var jättekonstigt att brödet hade frön på. Så jag satt och typ så här petade bort frönen på brödet och sen sallad. Mm. Det är ingenting jag var van vid heller, så jag satt och petade bort det, så i slutet det var bara lite bröd och lite kött.
Var det första gången du åt hamburgare?
Det var första gången jag åt hamburgare eller någon bröd med frön på. Det tyckte jag var jätte... Och sen äpplen.
Uh-huh.
Jag tror pappa köpte äpplen. Jag tyckte det var jättekonstigt. Och det är inte samma som våran.
Nej, det kan jag tänka mig.
Jag vill ha det. Vi kallar den för white man apple. Jag bara, jag vill ha white man apple. Sen när jag bet i det, jag bara, jag vill inte ha den. Pappa bara, du måste äta den, du ville ha den.
Varför kallades det för white man apple?
Ja, det är från Europa.
Men ni hade inga äpplen i Kamerun?
Vi har ju våran äpple. Vi har vår egen äppel. Ja. Det är annorlunda än den som kommer från Europa.
Mm.
Mm. Så det var inte samma. Jag tycker fram tills idag att den kamerunska äppeln är godare.
Men det tror jag nog också att de är. Alltså vårat är ju besprutat, det är konstgjort, det är inte
samma. Det är olika utseende också. Mm. Så det
vad mer för white man rätter fanns det som du var nyfiken på?
Jag var inte nyfiken på så mycket. Och jag minns när jag var i skolan och de serverade blott pudding, något som jag skrev in i boken. Faktiskt. Jag bara, aldrig i livet. Jag bara, det är gris, du sa det är grisblod, jag vill inte ha den. Men alla barn åt det och de tyckte det var jättegott.
Ja, jag tyckte också det var jättegott. Mm. Liten.
Det tog ett tag för mig att vänja mig vid maten faktiskt.
Men har du ätit blodpudding eller så har du alltid nej?
Jag säger alltid nej. Ja. Den där är något som jag inte kommer att göra.
Nej. Ja, det är ju sött.
Finns
det
gränser. Men mina småsyskon som är födda här, de tycker väldigt mycket om den. Och jag tror naturen kommer också tycka om den säkert.
Kanske. Det är inte helt omöjligt.
Mm.
Vilka rätter, var det någonting som du tyckte var extra gott när du väl kom hit?
Jag minns att jag åt Karlströggan av.
Mm.
Jag tyckte den var jättegott med ris.
Mm.
Och den ville jag ha hela tiden. Så den rätten tyckte jag var god. Och sen var det mer. Nej, det var typ, det var den. Och sen pizza tyckte jag var jättegott. För den hade jag aldrig ätit förut.
Jag älskar pizza.
Jag älskar
äter för mycket pizza.
Mm, jag älskar pizza. Hemma gjorde jag nu.
Ja.
Jag blir gammal.
Med lite white man apple på.
Eller hur? Ja, men det var det. Men jag minns inte vad jag hade till frukost, men jag minns däremot att det fanns alltid frukost i kylskåpet.
Men det måste ha varit en helt otrolig upplevelse att komma ifrån det här då, återigen med att inte få mat, inte veta när man kan äta mat, och så helt plötsligt så det finns ett kylskåp, det finns alltid mat.
Ja, det var, jag vet inte hur jag ska beskriva känslan, men jag kan säga så här, jag minns att varje gång jag fick mat så åt jag väldigt snabb. Som om någon skulle ta den från mig.
Mm.
Så det var en bra känsla att till slut veta att men ingen kommer ta maten från dig. Det är din egen tallrik och du får äta lika mycket du vill. Ja. Ja.
Jag försöker på något sätt sätta mig in i situationen och jag inser hur bortskämd jag har varit som alltid har kunnat haft mat. Jag inser hur bortskämd jag har varit som har kunnat säga nej till saker som jag inte har tyckt om. Bara för att det finns någonting som är mycket godare. För det är ju en, alltså man, ofta tänker jag på det här med gränser som vi sätter upp. Ett land har en gräns, det här är Sverige, här har vi Norge, här har vi då Kamerun, och så är det en gräns och så är det vi och så är det dem. Hela tiden blir det vi och dem, och det är bara en sån otrolig slump som gör att jag föddes här, du föddes där du föddes. Hade jag fötts där du föddes så hade jag levt ett helt annat liv och hade, ja, vice versa, så hade vi bara haft, ja, men det är den här slumpen, jag tänker ofta på den här slumpen som gör att man är född där man är och alla de förmånerna som jag i alla fall har haft.
Jag tycker att man kan vara tacksam, men man ska inte känna någon skuldkänsla för där man har hamnat i livet. Jag tycker det är kul att till exempel naturligt ska kunna välja att, ja, men jag vill inte ha den brödet för att jag tycker den andra är godare.
Mm.
Det är inte att man är bortskämd, alltså man är där man är, man ska njuta av det. Det är inte ditt fel att, eller mitt fel att de i Kamerun inte har. Förstår du vad jag menar?
Ja,
så jag tycker att man ska vara tacksam att man är där man är och njut av det.
Mm.
Som jag njuter nu.
Ja, nej, och det är ju superskönt. Mm. Nu kan du ju göra det.
Mm.
Nu kan du ju verkligen göra det. Mm. Hur ofta åker du till Kamerun? Eller var det första gången där 2016?
Det var första gången. Och tanken var att vi skulle åka igen. Det är väldigt osäkert där nu. Mm. Jag skulle inte kalla det inbörjarkrig, men det är en dålig situation mellan fransktalande och engelsktalande.
Mm.
Så det är inte tryggt att åka hem nu.
Vad beror det på? Jag vet nämligen inte, därför jag frågar.
Min sambo är expert på det här.
Okay.
Men det beror på att de fransktalande har alltid haft övertag. Vår president är fransk och sen vi har liksom relation med Frankrike och så vidare. Men de engelsktalande, det är lite mindre. De är minoriteten och de har tröttnat lite på den positionen. Och de vill ha mer rättigheter. Till exempel på vissa platser, om du inte kan engelska, då är det okej, du får jobb. Men kan du inte franska och kan engelska, då får du ingen jobb. Du måste lära dig franska för att kunna få jobb. Så den där är bara ett exempel på varför det är som det är nu.
Hur många språk pratas det i Kamerun?
Vi har 3 officiella språk som är engelska, franska och krio, pidgin English. Man kallar den för broken English. Och sen har vi stamspråk där det är olika stammar. Och jag tror i Kamerun har vi ungefär 280 stammar. Och man förstår inte varandra.
Nej.
Utan din stam förstår inte min stam. Till exempel min man kommer från en annan stam. Vi förstår inte varandra. Om vi skulle tala språket. Så.
Hur många invånare finns i Kamerun? Ganska mycket,
jag tror vi är 23 miljoner.
23 miljoner.
Sist jag tittade i alla fall, för någon år sedan var det 23 miljoner personer.
Hur kändes det att komma dit efter alla år?
Det var så skönt. Jag hade saknat maten, alltså det finns ju afrikanska butiker här, men det är inte samma sak som att äta på the streets. Att köpa mat liksom on the streets, det var, jag minns att jag visste inte att jag skulle fyllas av så mycket känslor, för när jag hoppade av flyget, det var så varmt, jag blev slagen av värsta värme, och det var typ så här, jag är hemma. Och det var så skönt, och sen verkligheten slog mig när vi stod vid på kön och skulle in i landet. Då var det en jättelång kö och vi var i Douala, där talar de franska och de bryr sig inte om att tala engelska, vare sig du kan franska eller inte. Och vi stod och väntade och väntade och väntade, och de här människorna som ska kolla på, vad kallar kontrollanter, som ska kolla på passet, de stod där, de gör egentligen ingenting, de vill bara visa makt, de bara stod där. Och vi väntade och väntade och jag ville komma in i Kamerun liksom. Jag ville bara in. Och sen det här ministern, eller vad man ska kalla den, han kom. Och de bara, alla flytta på er, ministern kommer, de annonserade hans namn. Ministern kommer, flytta på er. Och han bara gick igenom, ingen passkontroll, ingenting, han och sin entourage. Jag bara, aha, jag är hemma. Okej, okay, så här är det. Och sen det tog ett tag innan vi ens lämnade den platsen.
Hur länge var det där?
Jag tror vi stod där i 45 minuter, en timme. Och det var ändå ingen lång kö. Och det var en man som stod och klagade. Han bara, these people, da. Och jag vände mig och bara, snälla prata inte med mig. Jag vill inte att de ska höra det, snacka skit och skicka tillbaka mig till Sverige. Man måste veta sin position när man är där. Jag visste att jag har ingen makt där jag stod. Så jag kan inte ens klaga. Du vet, i Sverige, det är typ så här, minister eller president står det i kö, som alla andra. Men där borta, det är ju, jag är nobody, money speaks. Liksom. Money och rank, det är det som talar där.
Det spelar ingen roll att du hade ett white man passport, för jag antar att du har ett svensk pass.
Ja, jag har en svensk pass. Jag tror just där spelar det ingen roll. Just i den kön spelar det ingen roll. Men när man är in i landet kanske det spelar mer roll.
Hur ser de på hudfärg där? Jag tänker bara, det känns ju som att på något sätt, eftersom att du ser det här dyrkandet av the white man, skulle du säga att en vit man i kön har en större förmån, eller är det bara nej, det är ministern och alla andra är...
Jag tror det har minskat. När jag var yngre, det var väldigt så här, färgen white man is the glory, whoa, celebrate liksom. Men det är kanske för att man inte såg dem så mycket där. Och nu det är ju jättemånga där som bor där, som är där på semester, så det har blivit en vanlig grej nu. Men när jag var yngre, det var färgen spelade väldigt stor roll. Är du vit får du liksom gå före, eller mer respekt.
Nu var ju du väldigt ung när du var där, såklart, men har det skett en stor förändring på de här åren? Rent politiskt lite, hur livet är, eller är det likadant?
Jag tycker det finns säkert skillnad, men när jag var där, jag såg inte så, när det gäller det här vi pratar om Europa till exempel, jag såg ingen stor skillnad. Folk har fan den drömmen. Folk tycker fan att det är det bästa som finns, att komma till Europa. Det är slutmålet för väldigt många. När det gäller politiken, ja, det är fan pengar och de som sitter högst upp som spelar största roll där, det är de som kommer först. Och sen den lilla människan har ju inte så mycket att säga om det. Så på många sätt, jag tror det är fan samma. Faktiskt. Det enda som hade, som jag såg som var stor skillnad, de har byggt tätare. Liksom. Alla natur, där, jag åkte ju till Boja, där fanns ingen natur kvar. Där, så det är fan samma som när jag var yngre faktiskt. Men förutom att nu är det mer, man ser mer, det är vanligare att se vita människor nu i Kamerun än när jag var yngre. Jag kan räkna hur många jag såg när jag kom till Sverige. Även på flygplatsen.
Ja. Var du någonsin rädd för att springa på din faster när du var i Kamerun?
Nej.
Nej.
Nu är jag en vuxen. Mamma har konfronterat henne. Pappa har konfronterat henne. Och pappa var i Kamerun med mig förresten. Han hade åkt dit också. Så jag kände en viss trygghet. Och jag brydde mig. Jag har slutat bry mig om jag träffar henne eller inte. Faktiskt.
Vad sa hon när hon blev konfronterad? Vad var svaret?
Jag minns faktiskt inte. Jag tror hon sa att om man vill disciplinera barn och så får man... jag vet inte. Det var en nonsens ursäkt hon hade faktiskt.
Mm.
Vilket pappa också tyckte det var en nonsens ursäkt. Så hon får leva i sin...
skam. Hon har aldrig haft något mål av att flytta, utan hon var nöjd där hon var, eller?
Jag tror inte hon var nöjd. Jag tror nu, sist jag hörde så var hon i Tyskland med sin son.
Mm.
Hon hade ju en son i USA när jag bodde hos henne. Så hon kanske också hade sina drömmar om att åka till Vitamans land. De flesta har ju den drömmen. Skulle jag säga faktiskt. Om man inte är riktigt gammal.
Nej.
Ja.
Och nu är ju du här och på ett sätt allting som du någonstans ändå tänkte har ju hänt.
Mm.
Och mycket mer. Men med den andra skillnaden att du har inte fått någonting gratis. Du har kämpat för det.
Och det är bra tycker jag. Det är bra. Men jag skulle inte säga att jag har... Jag har haft möjligheter i Sverige faktiskt, som jag inte skulle ha i Kamerun.
Mm.
Så vara så att jag har kämpat eller inte, att möjligheterna fanns, gjorde det lättare att kämpa. Så skulle jag säga.
Men du har ändå jobbat. Boken har inte skrivit sig själv.
Nej.
Den har du fått skriva.
Ja. Och
den har du fått kämpa med. Ja. Nej, men det är lite det jag menar, att du har ju gjort något. Alltså det är en sak att få saker serverat. Även om möjligheterna dyker upp, så är det också en person med driv som tar för sig när en möjlighet uppstår. För det är många som sitter och väntar och säger, när kommer möjligheten? Den kanske kommer imorgon, men den kommer aldrig.
Nej.
Utan man skapar ju också sina möjligheter.
Absolut.
Och vad gäller just mänskliga rättigheter, vad var det som fick dig att... lägga fokus på det och vilja jobba med just mänskliga rättigheter?
När jag tog min kandidat i journalistik, jag ville kombinera med någonting där jag kan liksom använda min skrivande med ändå kunskap i skrivandet. Och så jag tänkte, vad var det som jag saknade i Kamerun? Barnens rättigheter som kunde ha skyddat mig kanske om det fanns. När jag bodde hos henne kanske jag kunde ha polisanmält henne om det fanns någon barnkonvention att gå via. Förstår du vad jag menar?
Hade du vågat det?
Säkert, för det fanns... Ja, säkert. Det hade jag. Om man känner att det finns en trygghet någonstans som kan skydda en, jag tror man får lite mer mod. Alltså man kanske vågar lite mer. Om jag skulle vilja konfrontera till exempel min faste, om pappa är med. Jag tror, eftersom jag känner en trygghet hos pappa, jag skulle våga mer. Så jag tror om den här möjligheten fanns, då hade jag säkert våga. För att jag har aldrig varit en person som är jätterädd för saker och ting. Faktiskt. Jag tänkte så här, man kan dö imorgon. Så.
Ja. Hur ser det ut idag? Har det blivit någon förändring? Är det någonting som du tror kommer förändras
Nej.
På sikt?
Nej, det har inte blivit någon förändring. När jag var i Kamerun, jag såg någonting som skrämde livet ur mig. Det var en pappa som, jag vet inte varför han blev så arg. Han började slå sin dotter. Och det var grus, alltså det var sten och grus. Och han tog henne, hon kanske var 10 år, och han drog henne i gruset. Och alla kvinnor började skrika, vad gör du? Men ingen räddade henne. Vad gör du? Och då tog vi sten allihopa och höll i handen, för han var ganska stor, vi var rädda. Då tog vi sten i handen och bara släpp henne. Och det är då han släppte henne och sprang. Men han hade slagit sönder henne innan jag såg det bara i fönstret, att jag bara, vad är det som hände? Varför? Och sen sprang vi ut och såg det.
Mm. Och det var nu när du var där?
Ja, nu 2016. Mm. En 10-årig dotter och pappan var hur stor som helst.
Mm.
Och du kan bara tänka dig vad hon kanske har gjort. Ingenting, säkert. Ingenting som är värt att ens skrika på henne.
Nej. Hur tror du att det här kommer kunna förändras?
Vi som har kommit hit och lärt oss någonting måste våga gå tillbaka och ta med oss det.
Mm.
Det är just därför jag läste mänskliga rättigheter. Jag ville veta hur funkar det här? Hur har de fått det att funka här? Och vad finns det som man kan ta med sig och bidra? Det är det jag och min sambo brukar alltid säga. Vi som har lärt oss någonting här måste ta med tillbaka och inkorporera på något sätt där. Som jag brukar säga till min mamma. Slå inte mina små bröder. Gör du det så får du inga pengar av mig. Jag kommer inte stödja. Jag vill inte höra att de har blivit slagen. Det är inte okej att slå barn. Det är inte okej att slå kvinnor heller. Eller slå någon överhuvudtaget med den här gruppen som är sårbar. Det är inte okej att utnyttja makten över dem. Och det är dels därför jag läste faktiskt mänskliga rättigheter. Jag ville komma in i det. Och det är någon som jag har tagit in också i boken.
Vad får du för svar när du berättar för folk om det här, dina tankar och funderingar i Kamerun alltså? Vad får du för svar?
De kallar mig för white man Pekin.
Vad sa du, white man?
White man Pekin. Det betyder vite mans barn.
Okej.
Men det roliga, det finns faktiskt folk från våran kultur som är här som tänker på samma sätt. Förstår du? Jag minns att när jag var gravid med Naturi, då frågade jag. Jag kan inte kalla henne moster, men det är en bekant. När ska hon döpas? Jag bara, hon ska inte döpas. Det får hon bestämma själv när hon blir äldre. Va? Nej! Jag fick massa... Jag bara, men hon kommer bestämma själv när hon är äldre. Ja, men du och din vita man sätt att tänka. Ja, men förstår du vad jag menar?
Det roliga med det där är att så sa min farmor om mig. Jag är inte döpt heller.
Men man får välja själv.
Ja, min pappa kom ju från en katolsk familj, jag är halvspanjor.
Mm.
Och hon tyckte att jag var en hedning, vi måste döpa honom. Men däremot har han sagt att han var Paul... Det kan vara så att de har sprungit iväg och döpt dig. Just när de har varit med mig vid något tillfälle.
Man vet aldrig.
Det är inte omöjligt att de gick dit till kyrkan när de var barnvakt. Jag bara, okay. Men vad han och min mamma vet så är jag inte döpt.
Ja, men man vet aldrig, för det var det som hände mig. Jag tvingdöptes av den här moster.
Ja.
Och pappa var jättearg för att han tyckte att jag skulle ha val själv vad jag ville göra. Och det tyckte jag med. Men jag gjorde det är för att hon ville att jag skulle göra det.
Men det är kristet där borta, va?
Det är blandat, men det är en kristet kultur.
Mm.
Mm. Så.
Men vad heter hon? Naturi?
Naturi, ja.
Hon kommer få välja själv.
Hon kommer få välja själv vad hon vill bli. Vill hon bli kristet, muslim, vad hon vill, det får hon bestämma. Vi kommer bara lära henne att ha respekt och moral.
Mm.
Och ha en spirituell... Och vi är väldigt så spirituella. Vi tillhör ingen religion, men vi tror på den goda och vi tror på Gud. Så det är det vi kommer lära henne. Sen får hon vilja vad hon vill sen.
Mm. Hur pass kristen uppfostran fick du?
Jag brukar säga att de mest under människor är ofta de som finns i kyrka. Längst fram i kyrkan. För att min faste var ganska kristet. Så vi var i kyrkan varje söndag. Till och med ibland väcker hon oss klockan 4 på morgonen för att be oss spluta liksom, holy water på oss. Och det tyckte jag. Det var lite det som fick mig att ta avstånd från kyrkan. För jag tyckte hon var så und. Och samtidigt hon hade den här faset som hon gömde sig bakom.
Mm.
Och det fick mig bara helt och hållet liksom sluta tro på att gå på kyrka och så.
Jag förstår det, för det där är så intressant med vissa väldigt religiösa människor som då tycker att Jesus är den fantastiskaste människan.
Mm.
Det finns bara ett problem nu, att Jesus slog inte andra människor och Jesus slog inte barn.
Det är det.
Det där blir det för mig väldigt det här hyckleriet att de följer ju inte den största förebilden, följer de ju inte.
Mm. Men en sak som man kan alltid påverka en person, som min mamma. Hon har aldrig sagt du är vitemans barn, hon lyssnar.
Mm.
Hon är alltid intresserad för att lära sig något nytt, som jag berättade. När jag sa att hon inte skulle döpas, mamma är väldigt religiös, hon bryr sig inte. Hon bara, okay. Om det är det ni har valt, absolut, men jag ber för det.
White man Pekin.
Ja, yeah, white man Pekin. Pekin betyder barn.
Ja, lite på franska, eller hur?
Ja, jag tror det. På jamaikanska är man pikni.
Ja, på spanska är det pequeño.
Aha,
så
men då
Pekin, så det måste, jag spekulerar bara att det förmodligen är väl franska och engelska då, som
exakt.
Ja, roligt. Men jag tänkte nu, när du jobbar med det här med mänskliga rättigheter, hur länge har du gjort det? Hur länge har du varit inne i?
Jag började med att jobba med ensamkommande. Mm. Och sen nu jobbar jag med, hur ska man säga, som medborgarinformatör. Jag jobbar med att hjälpa nyanlända att komma in i integrationsprocessen så snabbt som möjligt med rätt information, hamna på rätt plats och så vidare. Och det har jag gjort alltså i helhet med mänskliga rättigheter, kan man säga att jag har jobbat i sen 2015 när jag tog min examen.
Mm. Hur lång är kampen, tror du, innan ni kan få in rätt mänskliga rättigheter i Kamerun och för barn?
Jag tror väldigt många generationer kommer att ta. För den första måste det bli mindre hyckleri och girighet. Mm. För att nu tänker folk bara på sig själva. Nu måste vi tänka på framtiden. Och barn är alltid framtiden, brukar jag säga. Så om vi ser det på det sättet så kommer det bli lättare att inkorporera barnens rättigheter eller, och kvinnor också framtiden, för det är ju de som födda barnen också och ta hand om barnen och så vidare. För mannen kan ta hand om barnen bara till en viss utsträckning, brukar min man säga. Han bara, jag kan ta henne och så, men jag kan inte ge henne bröstmjölk. Jag förstår vad jag menar. Mm. Så när vi börjar se det på det sättet, då kommer det bli lättare. Men det är en väldigt korrupt system vi har i Kamerun, så det finns lite hopp, men jag har tålamod. Man måste ha tålamod och förstå att det kommer ta jättelång tid innan vi kan ens se till någon att slå inte ditt barn. Mm. För det är inte bara du som slår ditt barn. Grannen får slå ditt barn. Måste få slå ditt, förstår vad jag menar? Det är så många som får slå ditt barn innan jag kan ens säga att du inte ska slå ditt barn. Så det kommer ta ett tag.
Mm.
Många år. Men vi ska lära nästa generationen. Vi ska lära naturen. Att de ger sig det om vi inte lyckas.
Det börjar alltid med barnen.
Exakt.
Det är där den största förändringen sker. Ja, men det är en tuff kamp. Jag förstår ju att det är en lång resa att göra.
Mm.
Om du skulle vilja lämna ett sista litet budskap till de som lyssnar. Kanske någon som till och med har gjort den resan som du har gjort och hör det här. Vad skulle du vilja säga då?
Var stark. Att du har överlevt är den visa styrka. Våga drömma, våga glömma, förlåta, gå vidare. Genom att gå vidare då bevisar du att du inte låter den här personen eller den personen som har gjort det onda mot dig vinna. Så brukar jag säga. Mm. Och våga vara dig själv och gå vidare. Låt inte den onda som har hänt dig styra över ditt liv.
Nej.
Det är därför jag är här idag.
Fint.
Mm.
Fint avslut. Och din bok heter?
Sprickan, drömmen om Europa.
Mm.
Det är en väldigt intressant läsning. Så.
Mm. Jag ska länka till den i bion så att man kan hoppa in och beställa boken.
Absolut.
Alex, tack för ett jättebra samtal.
Jätteroligt.
Det har varit chockande och rörande. Och ibland tycker du att jag har sett helt förskräckt ut.
Jag bara, jag kanske går in för mycket nu.
Nej, absolut inte. Absolut inte. Men jag har svårt att sitta och le när någon berättar en sån historia.
Jag förstår. Mitt leende är också en mask.
Mm, jo, jag har förstått det. Jag har förstått det. Men jättefint jobb du gör. Jag tycker det är fantastiskt att höra ändå från din barndom till att du har kommit hit. Du har skrivit en bok. Du vill förmedla någonting fint i form av mänskliga rättigheter. Och att liksom, ja, så fint. För de som inte ser, jag kommer ta en bild som jag kan lägga upp till den här storyn. För,
kan du se henne?
Ja, jag ska ta därifrån. Så här har avsnittet sett ut, att det är en liten dotter som ligger där och ligger och småsover och har själv en framtid framför sig.
Mm.
Och två bra föräldrar som kommer visa rätt väg och ja, det ska bli spännande att se var hennes vägar leder i framtiden.
Mm, tack så mycket. Mm. Tack för att vi fick komma.
Absolut, supertack. Det är du som ska ha tack. Det har varit en intressant och spännande historia att få lyssna på.
Tack.
Tack så mycket. Till alla er som uppskattar det ni har hört, ni får jättegärna dela den på era sociala medier. Och ifall ni lyssnar på podden där man kan rata den eller ge den några tummar upp, gör jättegärna det. Så skulle jag uppskatta det jättemycket. Tack för den här gången. Hej då!